Välkommen till Bibeln idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Ludvig Nyman som är författare till En guide till Johannes evangeliet som ges ut av Bibeln idag. Vi pratar om Johannes evangeliet och om Ludvigs resa och hur han blev teolog. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkommen! Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast, och idag så har jag förflyttat mig från Uppsala i det strålande solskenet och jag har tagit mig till Örebro. Vi sitter längst ut i flygen på ett av rummen på Örebro missionsskola, och jag sitter här med Ludvig. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Det kanske du som säger välkommen hit kanske.
Ja, precis. Och det heter ju faktiskt inte Örebro missionsskola längre. Jag kan ju passa på att flika in redan
sant.
I början.
Rent så här, i folkmund kanske.
Men det. Ja, precis. Det lever kvar.
Ja,
det lever
precis. Kvar. Nej, men Ludvig Nyman, välkommen.
Tack så jättemycket.
Eller, ja, vissa kanske känner dig under annat namn. Du har ju gått och gift dig sedan vi började den här processen.
Mm, precis. Ludvig Svensson har blivit Ludvig Nyman. Jag är lite förvånad själv, eller ovan själv fortfarande ska jag säga. Det är något halvår sedan vi bytte namn nu. Ja. Men.
Och du har ju då skrivit en bok i vår Bibelguide-serie. En guide till Johannes evangeliet är det dags för nu. Och ja, det här ska bli ett samtal lite grann om dig, om boken, om processen och om Johannes evangeliet. Mm. Tänkte jag. Så vi börjar där vi oftast gör i den här podden. Och du får berätta lite, vem är du?
Jag är, utöver mitt nya namn, en 31-årig person som är född och uppvuxen i Småland, i en liten plats som heter Hillerstorp, eller strax utanför Hillerstorp till och med. Där jag är, som sagt, uppvuxen och bodde tills jag var 20-någonting lågt. Och via lite olika vägar så hamnar jag här i Örebro, där jag har bott nu i 8 år ungefär. Och det som ledde mig hit var att jag ville läsa teologi. Vilket inte var så självklart för mig. Jag började någon ingenjörsutbildning innan det där och var ganska inställd på att det var det som jag skulle hålla på med. Men till slut då, för 8 år sedan ungefär, så kände jag att nej, men jag ska nog testa att läsa teologi. Jag tog mitt pick och pack som inte var så mycket då. Du vet, man är 21 eller någonting, jag har bott hemma större delen av livet. Jag flyttade till Örebro och sen dess har jag varit kvar här. Jag läste först teologi här på det som då hette Örebro missionsskola tidigare. Det som nu är en del av ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Jag läste en 4-årig utbildning, en teologi- och ledarskapsutbildning, en pastorsutbildning helt enkelt. Och fastnade ganska ordentligt för det. Jag tyckte att det var väldigt spännande att fördjupa mig, inte minst i Bibeln och det som kallas för bibelvetenskap. Alltså när man jobbar med texterna, med teologin som finns i själva bibelordet. Så efter att jag blev klar här i Örebro så började jag läsa en masterutbildning i bibelvetenskap med inriktning mot Nya Testamentet i Lund, eller vid Lunds universitet. Som jag blev klar med nu för ett tag sedan, och parallellt så har jag även jobbat här och undervisar på det som nu heter ALT då, i Nya Testamentet. Det är jag. Mm. Så jag är lite mer också, tror jag. Men det är en version av mig.
Ja, precis. Det är alltid spännande att se liksom vad folk börjar med för del av livet så, när man får frågan.
Absolut.
Kommer du ihåg vad det var som fick dig att ta beslutet att börja studera teologi? Du hade ändå någon annan inriktning från början. Vad var det som gjorde det?
Alltså jag både kommer ihåg och inte kommer ihåg. Jag kan ganska ofta stanna upp och tänka så här, hur hamnade jag här egentligen? För jag har liksom... Jag kan inte spåra det så långt bakåt i livet. Jag har alltid haft ett intresse. Alltså tron har alltid varit viktig för mig. Bibelläsningen har alltid varit spännande och viktig och sådär. Men det som jag kan komma tillbaka till är faktiskt under någonstans efter halva den där terminen då jag bodde i Göteborg och läste till ingenjör. Att jag vid något tillfälle kände att så här, jag upplevde inte så meningsfullt för mig. Jag kände att så här, ja, men det här det är lite intressant, det är lite spännande det här med ingenjörsbiten. Men jag känner liksom inte att jag upplever någon större mening i det. Och då liksom började jag fundera på det här med teologin eller att kanske jobba som pastor, att jobba i församling. Det var sådana bitar som satte igång tankarna hos mig. Och det jag kände då var att det där känns väldigt meningsfullt. Det där skulle jag vilja kanske syssla med. Så det var ingen liksom total övertygelse från början. Men det var det som, om man ska vara liksom noggrann, ledde fram till att jag sökte ett par kurser teologi först. Som ledde vidare till ett år. Som ledde vidare till den här fyraåriga utbildningen som jag pratade om. Så att det var liksom steg för steg i den riktningen. Men den där känslan av mening och liksom blandat med liksom spänning och intresse och hela den biten var nog det som fick mig att landa i det beslutet.
Kommer du ihåg något särskilt sådär från första tiden på här på skolan som gjorde något ämne eller någon föreläsare eller någonting som gjorde att du tänkte att men det här är verkligen någonting jag vill fortsätta med?
Nej, faktiskt inte. Alltså, och det är lite roligt när man tänker på, jag hade varit här på skolan en gång innan jag började på en sån här öppet husdag något år tidigare. Och min känsla då var ju att vad många konstiga ord de kan här och liksom var så det var inte... Det var inte det som liksom, eller som jag tänkte i alla fall, var det som tände.
Nej.
Och sen likadant när jag väl började på skolan så var jag en sån där person då som läste fristående kurs först. Vilket innebar att man kom in mitt i terminen, mitt i vårterminen i april eller något sånt där. Vilket innebar att de andra jag läste med hade läst snart ett helt läsår. Och var ganska varma i kläderna och inne i det mesta. Både liksom innehållsligt men också rent praktiskt hur allting fungerar. Så jag minns första i alla fall ett par veckor. Och jag tyckte att de andra hade så mycket, de liksom pratade så mycket om vissa författare och hade liksom ett sätt att, ja men som den skriver på den sidan. Jag tänkte att det här är ju vad de har lärt sig grejer. Tills jag då insåg att det fanns den här lektionsplaneringar att titta på där man kunde se, det här skulle vi ha läst till dagens föreläsning. Det tog nog ett par tre veckor innan jag liksom säger, jaha, det fanns någon sån här lärplattform man skulle in på och titta liksom. Så det var ändå skönt när jag hittade den. Jag kände att okej, de är inte så långt före mig att de kan allting utan till än, utan de har faktiskt läst samma saker inför det här tillfället.
Jobbar inte du lite grann med att ta i hand om nya studenter nu?
Jo, precis. Jag försöker liksom att gör inte om mina misstag ungefär.
Ja,
det fanns nog mycket som tog tag i mig på ett väldigt positivt sätt direkt också. Och just det här att jag tyckte att det var spännande och intressant och det fick mig att vilja vara kvar. Så.
Jag tänker att många av dina då klasskamrater från den fyraåriga utbildningen har ju nu gått vidare och blivit pastorer och hamnat på andra platser. Vad var det som gjorde att du stannade i akademin? Var du inte sugen på att bli pastor?
Jo, absolut. Men det har jag varit. Och jag har faktiskt varit i ett antal olika liksom, rekryterings- eller anställningsprocesser. Varit på intervjuer i lite olika församlingar vid olika tillfällen, dels redan så under, alltså när jag hade läst nästan hela utbildningen här och sen när jag var på väg att sluta och även någon gång vända senare där, så har jag haft sådana processer igång och det har ibland varit nästan lite, eller det har varit lite 50-50 situationer. Ja. Jag har liksom funderat, sen har det varit praktiska saker som har påverkat om man ska bo kvar i stan eller inte och liksom sådana här bitar, och när det då den här möjligheten dök upp med att läsa en master i Lund så kände jag, och samtidigt bo kvar i Örebro för det är det som jag har gjort hela tiden, så kände jag att det är nog rätt steg nu ett litet tag till och jag har liksom inte varit anställd i någon församling men liksom sökt mig till sådana mer pastorala uppgifter lite ändå i församlingen där jag finns med här i stan och liksom engagerat mig i med församlingsledning eller gudstjänstplanering, alltså sådana här bitar som jag ändå känner är sånt som jag kan ha ett underskott av liksom, om man bara är i akademi, alltså så, och det är en sak som är väldigt spännande med just den här, det finns ju fler sådana platser, men det här är en sån plats där liksom det är ett sånt här möte mellan akademi och församling hela tiden, både här på plats, genom studenterna och personalen som liksom finns i församlingar som är här liksom och fördjupar och vrider och vänder och utrustar på olika sätt tillbaka ut i församlingar. Alltså det finns akademiska miljöer där man hamnar betydligt längre ifrån församlingsliv också, där det inte är lika givet att det liksom ingår i tänket på något vis och sådär.
Innan vi går över på boken och den processen, så tänkte jag att du skulle få förklara en sak. Du ALT. Bara kort för den som inte har hängt med och som är van vid att kalla den här platsen för Blommehovsskolan och sådär. Vad är det som har hänt?
Nej, men...
Ja, det är en bra fråga. Nej, men om man börjar från slutet så är ju nu, alltså ALT står för Akademi för ledarskap och teologi, vilket är det är väl en ideell förening om man ska vara teknisk, men det är liksom de som håller i utbildning för tre stycken frikyrkosamfund, alltså Evangeliska frikyrkan som är de som drev missionsskolan här under väldigt lång tid, alltså drygt 100 år egentligen om man går långt tillbaka. Men sen också tillsammans med Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen som är en ganska lång process bakåt. Det har funnits liksom samarbeten och så här de senaste åren, men för ett par år sedan liksom helt slog ihop till en gemensam teologisk utbildning, pastorsutbildning. Alltså det är den pastorsutbildningen som man har inom de här tre samfunden gemensamt. Och som då har på ett vis sitt säte här i Örebro, där den här platsen som också heter Örebro teologiska högskola finns, men sen finns också ALT på fem andra platser, så kallade studiecenter i Sverige. Så det är liksom en gemensam utbildningsanordnare liksom, som står nära samfunden, men också har en tydlig liksom, akademisk inriktning med forskning och sådana här bitar. Så. Mm.
Minns du när du fick frågan om att skriva en guide till Bibeln, till det testamentet?
Ja, jo, men jag minns att jag fick nys om något mejl först. Det var liksom lite sondering och jag visste att det var på gång. Och sen fick jag nog frågan från dig den någon gång för 3 år sedan kanske. Vad kan det vara?
Ja, jag har faktiskt inte räknat efter. Nej, men jag tror att det borde vara något sånt.
Ja. Ja, men jag minns det lite tillräckligt mycket för att minnas det, höll jag på.
Ja, för de som är nyfikna hur det här går till så gör vi ofta så i då när vi letar författare. För målet med serien är ju då att lyfta fram en ny generation teologer och att skriva bibelguider för, som vi lite slarvigt brukar säga, vanligt folk. Mm. Det finns en del introduktionsmaterial och det finns en del, vi ska säga, tyngre, mer akademiska böcker. Men det fanns ju ett behov då, tyckte vi, av ett material för den vanliga kyrkobesökaren, den som vill fördjupa sig i sin tro. Och då har vi gjort så, eftersom vi då inte letar så mycket etablerade författare, så har vi frågat dem många gånger, till exempel då lärarna här på skolan eller lärarna på andra skolor i Sverige och så här, vilka har ni som vi bör fråga? Mm. Och det var så vi fick nys om ditt namn då. Mm. Och då hade du väl precis börjat i Lund, va?
Ja,
eller skulle precis. Det till?
Ja, det kanske till med 4 år sedan då. Det kan nog varit, ja, men där någonstans, ja.
Och då skulle du jobba med Nya Testamentet, så att det var ganska intressant då, såklart att fråga. Vad hade du för inriktning på master?
Jag har jobbat mer med Paulus, så andra Korintherbrevet framförallt, på lite olika bitar där. Både egentligen i kandidatuppsats, alltså C-uppsats här i Örebro, och även masteruppsats senare i Lund. Så. Mm.
Minns du det kom sig att du tackade ja till just att skriva om Johannes evangeliet?
Ja, men det gör jag. Alltså, på ett vis kunde jag tycka så här att det var ganska... Om man säger så, skönt att inte skriva om Paulus. Alltså det var lite skönt att säga, men det håller jag på med där och i min uppsats som jag ska skriva lite sånt. Och det här blir någonting annat. Det är liksom en del i som gjorde att det kändes spännande. Sen också, det kan ju låta liksom inställsamt, men Johannes har faktiskt, måste jag säga, varit någon slags favoritevangelium för mig. Om man ska välja bland de 4, och jag kan inte riktigt sätta finger. Ibland tror jag bara att det är liksom mitt så här ordningssinne, att jag tycker det är skönt med Johannes, för det är ganska annorlunda mot de andra 3. Då behöver jag inte så här ha så mycket koll på, alltså det är liksom, det står mer för sig självt på något vis, vilket jag tyckte var ganska behagligt. Så jag tyckte nog, eller jag blev nog väldigt glad för den liksom frågan om just Johannes evangeliet, för jag tyckte att det kändes spännande att jobba med och kul att få jobba med ett evangelium inte minst också och sådär, det är ju så det var nog aldrig någon tvekan utifrån den inriktningen så. Mm. Eller utifrån något annat heller. Jag tyckte att det var en väldigt rolig fråga generellt som jag är glad att jag tackar ja till.
Och nu har du vandrat med Johannes i 3 år eller någonting. Är det någonting som du direkt vill lyfta fram som är en sån här sak som du har fått på ögonen för nu när du har fått jobbat så intensivt med en bok i Bibeln som du har gjort?
Ja, det finns ju många olika spår att följa. Alltså det är ju... Det är intressant vilka saker som, eller man märker själv att jag återkommer till i skrivandet. Alltså när jag har jobbat med guiden, alltså vissa sådana här drag i Johannesevangeliet som jag märker, som jag också säger när jag läser mitt eget manus, så blir jag tjatig, trycker jag för mycket på detta.
Ja.
Och en sån sak är det här hur, som sagt, Johannesevangeliet är lite annorlunda mot de andra tre, och en specifik sak där är att han lyfter fram ganska många personer som inte finns med i de andra evangelierna, ja, eller i Nya Testamentet överhuvudtaget liksom. Och också ge vissa personer lite större utrymme kanske än i de andra evangelierna och sådär. Men det där är något som jag återkommer till hela tiden, och jag har liksom någon inte helt färdigutvecklad tes om att det där är delvis i alla fall någon slags, ja, lite pedagogiskt knep eller vad man vill kalla det, som Johannes har, att han liksom visar upp de olika personerna för oss ganska mycket för att vi ska få identifiera oss med olika personer, ja, de situationerna som de finns i. Så det där är något som jag märker, och inte minst i de här samtalsfrågorna som man skriver till varje kapitel i boken, så återkommer jag till det ganska ofta, om så här, på vilket sätt är den här personen en förebild, eller hur kan vi identifiera oss med den här personen och den liksom valet som den hamnar i, eller samtalet som den har med Jesus eller någonting åt det hållet. Och det tycker jag är ganska spännande, för det är en sak som också utmärker Johannesevangeliet, att det är mycket, det finns vissa saker som inte finns med, av mycket, mycket demonutdrivningar och helanden ganska till stor del också, som är mycket mindre än i de andra evangelierna, men det som finns väldigt mycket av är samtal. Det är liksom, ja, men vi har många sådana här samtal. Vi har samtalet med Nikodemus i kapitel 3, som är ett väldigt liksom centralt samtal, så där, som talar liksom om tro, om att födas på nytt, om vad det innebär, alltså sådana här bitar. Eller vi har samtalet med kvinnan vid brunnen i kapitel 4. Vi har alltså många sådana här ganska, eller bara avskedstalet, som också kan ses som någon slags, jag tror jag beskriver som en samtalspredikan eller något sånt där i guiden i mot slutet i kapitel 14-17. Som liksom kommer nära på något vis. Alltså vi får jag använder också bilden av en fluga på väggen på något vis i inledningen, tror jag, att man får liksom vara med och lyssna, och vad är det som händer? Det är inte bara liksom en helt tillrättalagd färdig, utan vi får med den här liksom processen av Jesus samtalar med människor som ganska ofta liksom ändå stegvis blir övertygade om vem han är och vad, liksom vilket budskap det är Jesus kommer med. Men det är spännande att få följa den här processen i samtalen, tycker jag, och just den här igenkänningsfaktorn i det på något vis. Det är en sak, och en annan sak som jag också återkommer till ganska mycket i det här, ja, men vad är syftet med det här evangeliet? Alltså, så, det är ju sådana grejer man, när man håller på med Nya Testamentet eller om man läser en teologisk utbildning, så återkommer man ofta till det här, vad är syftet med den här boken? Varför skriver Paulus det här brevet? Varför är Uppenbarelseboken skriven? Och liksom, alltså sådana bitar. Och även med evangelierna så är det en väldigt stor fråga, om varför är det här skrivet? Eller du har frågorna om vem och när och liksom var och de här bitarna. Men en väldigt intressant fråga är just varför, och i Johannesevangeliet så får vi ett svar på det. Alltså i kapitel 20 mot slutet av evangeliet, liksom, för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, eller minns jag inte ordagrant där, men liksom det här, och ha evigt liv står det väl också, men just den här liksom att man kan läsa hela evangeliet med den liksom syftesbeskrivningen i bakhuvudet. Ja, men, och jag tycker att det stämmer in ganska bra på det här med liksom exemplen, liksom de här olika personerna från olika situationer som många av dem till slut hamnar i en liksom, ja, men de tror på Jesus helt enkelt, och syftet med att vi ska läsa det, eller syftet med att de första liksom mottagarna skulle läsa detta, eller syftet genom historien och syftet för oss idag med att läsa Johannesevangeliet och jag skulle vilja säga de andra evangelierna också, är just det här, för att ni ska tro. Alltså det är inte en, även om det kan vara mycket intressanta detaljer också, historiska liksom situationer, men målet är inte liksom lite information så. Nej. Även om det är väldigt spännande de bitarna också, utan nej, men det finns ett syfte av att föda tro eller skapa tro eller leda till tro. Så.
Jag tänker när man läser och studerar en specifik text så mycket som du ändå har gjort här nu, så vad får du för relation till Johannes?
Mm.
Får du någon bild av Johannes som författare, eller vad blir din känsla där?
Ja, vad blir min känsla där? Alltså, och mycket av det här som jag sagt kopplar jag ju till liksom själva författarskapet, hur man skriver och såna bitar. Och det är klart att det också då säger mycket om personen bakom det. Och sen diskuterar jag lite liksom författarfrågor och sånt här också i boken. Där ju Johannes evangeliet är lite spännande. För, och liksom de andra evangelierna så finns det liksom inte från början någon utskriven författare. Liksom, utan det där är tillagt tidigt i kyrkohistorien, men ändå liksom, det är inte så här, det står inte att det är Johannes som har skrivit detta, utan vi har skrivit dit liksom enligt Johannes lite senare. Och i Johannes har vi den här evangeliet, så har vi den här spännande lärjungen som Jesus älskade, som liksom blir en slags, ska inte säga följetong, men som dyker upp på några liksom ställen och sådär. Och sen och som liksom inte beskrivs som i första person singular, att det är inte jag lärjungen, utan det liksom beskrivs i tredje person hela tiden, men som då oftast kopplas samman med både då lärjungen Johannes och att det också är då författaren till evangeliet. Men sen ser vi också på slutet att det på något vis har liksom det här lever vidare på något vis, alltså bland det sista som sker i evangeliet är att man säger att det är den lärjungen som vittnar om allt detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.
Mm.
Vilka då vi? Alltså nej, det är på något det, vis här, det är inte, alltså där blir det tydligt att åtminstone någonting på slutet är liksom någon slags, jag vet inte, man brukar prata om någon grupp kring Johannes eller någon sån här som har samlat in det och jobbat med det, vilket gör att jag ser liksom tydligt att det är, jag tänker mig liksom en tydlig liksom Johannes lärjungen bakgrund här, men det är inte alltid helt lätt att vare sig se exakt liksom, vad är det han har sagt? Och också det här med i samtalen som också blir ganska svåra ibland. Så här, vad är det Jesus säger? Vad är det Johannes säger?
Ja,
alltså, ja, men ta samtalet. Eller Nikodemus, ta samtalet i Johannes 3. Alltså, vem är det som säger vad? Vem är det som säger att jag är, alltså, så älskade Gud världen? Alltså hela den här, det är inte helt givet om det är Jesus som säger det. Eller är det Johannes som kommenterar det? Alltså, jag tänker inte att det i det fallet spelar så jättestor roll. Alltså, det står där och det är så. Men författarskap väcker liksom frågor som jag tycker har varit spännande att jobba med också. Så.
Hur har du hanterat relationen till de andra evangelierna när du har skrivit? Har det varit liksom, du, jag menar, det finns två ganska tydliga angreppssätt. Antingen så har man alla fyra evangelierna med sig och så läser man Johannes evangeliet utifrån det, eller så försöker man läsa Johannes i någon slags egen ficka och så senare i processen kopplar man på de andra evangelierna. Mm. Hur har du hanterat de fyra?
Jag har framförallt jobbat med Johannes evangeliet och inte försökt liksom för mycket jobba i relation till de andra. Samtidigt det som jag gör i inledningen av boken är, alltså i själva introduktionsdelen, är att jag har ett avsnitt som heter Johannes och de synoptiska evangelierna.
Mm.
Där jag liksom lite beskriver det här med att de är väldigt lika, det här är lite annorlunda, vad beror det på och så. Har någon en bild eller en figur där också som visar vilka delar som är gemensamt med de synoptiska evangelierna, alltså Matteus, Markus och Lukas. Så att jag vill ändå visa på att, ja, men det här är viktigt att se att ja, men det finns tre evangelier till. Och en poäng som jag gör där är att, ja, men man lyfter ofta fram hur stora skillnader det är. Men jag vill också visa lite på vilka stora likheter det faktiskt är. Alltså hur mycket som faktiskt överlappar. Det finns alltid en risk att man fokuserar så mycket på skillnaden. Att man tänker att det är där som liksom författaren kommer fram. Det är där som liksom det här budskapet blir betydligt, men då missar man ju ofta det som är gemensamt, som ofta är liksom själva kärnan även i Johannes evangeliet. Men sen i själva huvuddelen av boken, när jag jobbar mig igenom Johannes, så har jag väldigt få, om jag minns rätt, liksom hänvisningar eller jämförelser. Så det händer någon gång ibland att jag lyfter in det.
Du har ju skrivit en en förhållandevis ändå kort guide till ett evangelium. Du landar på 135, tror jag, sidor av själva, själva utläggningen och sen lite noter och fördjupning och sådär. Hur var det att liksom lägga upp en disposition och dela upp det? Du har ändå valt lite större stycken än till exempel vad de andra har gjort det tidigare i serien.
Och det där har ju varit en process. Alltså jag gjorde ju en disposition tidigt, eller det är bland det första man gör i den här processen, så att ge ett förslag på en disposition, och det finns liksom lite idéer och riktlinjer kring det där. Och där hade jag betydligt fler kapitel än vad jag har här. Nu minns jag inte exakt hur många det är här, men jag tror att jag hade uppåt kanske 60 kapitel. Alltså det var väldigt många.
Och du låg i närheten vad som skulle ha blivit 200 sidor.
Ja, precis. Exakt. Vilket
vi har som någon slags försök till maxmått.
Precis, och det är ganska mycket antalet kapitel som styr det där. Ja. I och med att kapitlen är ungefär lika långa hela tiden så, och har lika många sidor. Och det jag märkt, eller dels tyckte jag att det fanns en pedagogisk poäng i att säga, ja, skulle jag vilja läsa en bok med 60 kapitel? Alltså lite där, att det blir lite skrämmande nästan, att det kommer jag aldrig ta mig igenom. Det var ena delen i att jag successivt bantade ner. Det andra delen som är minst lika, eller på ett vis kanske var ännu viktigare, var att det är ganska många delar i Johannes evangeliet som är långa och också lite så här, vad ska man säga, pratiga, eller ibland lite upprepande, att liksom så här, man får känslan av att det där sa du ju nyss, eller det kom liksom, det maler ett varv till, det kommer så här, vilket gjorde att ibland har jag liksom sitta och bläddra lite nu 50 nästan 60 verser liksom i som jag behandlar i ett liksom bokkapitel här. Men jag har liksom inga problem. Alltså det är inte så där, på några ställen så, men oftast är det inte att jag tänker att oj, här fanns ju 3, 4, 5 spännande saker till att följa upp. Utan det känns som att man kan fånga in ganska mycket just för att det liksom tas upp ett tema och sen så vevas det runt lite i samtalet. Medan till exempel mitt allra första kapitel i inledningen, då har jag de 5 första verserna i liksom prologen. Alltså väldigt så här, och där är ju för att det är så, dels kanske för att jag skrev det först och att jag hade en mer liksom sån uppdelning, men också för att det är så liksom tätt, tjockt med innehåll där, och det slås an väldigt mycket, dels liksom djupa teologiska saker med begynnelsen, vad ordet och ord, alltså hela den här biten, att ge lite förklaring åt det, men också för att det läggs en grund väldigt mycket där som sen, ja men om vi, det där behöver vi förstå för att sen läsa resten av evangeliet på ett bra sätt, att det liksom slås an liksom viktiga teman och så här som man sen har med sig igenom. Så jag är nog på det hela taget ganska nöjd med det här liksom antalet kapitel. Tycker det är kanske något ställe som jag skulle delat upp om jag hade gjort det en gång till. Men jag tror inte jag ska göra det en gång till. Exakt det här faktiskt.
Nej, det är nog, det kommer nog ta tag innan vi släpper liksom version 2.
Precis, exakt.
Ja. Var det något, kommer du ihåg något stycke som var så här särskilt svårt att skriva om? Något som du fick brottas med eller läsa extra många kommentarer eller rådgöra med kollegor om? Det finns ju nästan i alla bibelböcker ställen som är svårare att lägga ut. Men...
Precis, och det... Jag kommer inte på något specifikt nu. Och det som jag kanske har tyckt varit den största utmaningen har ofta varit liksom mer själva vad är ingången i den här texten, vad är liksom den pedagogiska biten, eller liksom hur, för det är ett fokus som finns i rakt igenom bibelguiden, det här med liksom att någonting som drar in någon liknelse, någon bild, någonting, ofta något liksom nutida eller samtida eller något liksom så, men kan även vara andra saker. Det där fick jag kämpa ganska mycket med, liksom att hitta de där bilderna eller metaforerna. Så för just det här att liksom lägga ut text, det är ju det som jag har gjort väldigt mycket i min utbildning. Så det var nog den största utmaningen. Där jag kände mig ganska vilsen ibland. Liksom, och lite med språket och uttrycket och sådär också. Men sen är det klart att det finns ställen som man bara får ibland lyfta på hatten och gå vidare. Och ibland också när Det var kanske bland mina första tankar när det var så här, okej, jag sätter på Johannes evangeliet, så blir man så här, vad gör man av Johannes 3:16 liksom, eller så här, vad
ja, just det.
Alltså inte att det är svårt egentligen, men att så här, det kan finnas en sån, det som man skulle kunna skriva en hel bok om bara det, men också att det finns liksom en förväntan, men vad gör han med den där liksom viktigaste lilla ja. Bibeln, den som förklarar allt på något vis. Och då kan man nästan få lite så här prestation, då är det nästan lättare att skriva om något avsnitt som inte är så omtalat liksom, för här finns liksom nya saker att upptäcka. Och det jag sen gör med Johannes 3:16 så är jag inte så jättemycket, alltså jag försöker liksom inte håsa upp det för mycket och säga att nu kommer vi till liksom hela det som sammanfattar allt som vi någonsin har trott på, vilket jag inte heller tycker att det är, men utan mer kanske lyfter in någon samtalsfråga och lite sånt där, men just de där väldigt liksom välkända ställena kan vara ganska utmanande att göra någonting nytt eller någonting spännande med så. Och inte med det sagt att allt behöver vara nytt och spännande, men just det här att inte bara säga det självklara på något vis. Sådär.
Det blir ju ganska snart en oläst bok om man bara säger det självklara.
Absolut, det absolut.
Hur skulle du förklara för någon som överhuvudtaget inte har läst Bibeln och inte funnit i kyrkan och kommer helt utifrån vad Johannes evangeliet är för typ av bok?
Jag diskuterade det lite i introduktionen till boken, det här just evangelium som genre på något vis. Ja. Alltså vad är det här för typ av text? Och där jag också då lyfter in Matteus, Markus och Lukas en del. Och det där är något som diskuteras mycket. Så här skulle jag inte säga till någon som kommer och frågar det, tror jag. Men det är något som diskuteras mycket i forskningen. Vad är det här för liksom berättelse egentligen? Om man jämför med olika antika texter, biografier, historieskrivningar, olika sådana här liksom, eller mer profetskrifter. Alltså olika, vad är det här egentligen? Det kan man ju göra, men ska man förklara det på ett rakt och enkelt sätt, så är det på något vis berättelsen om Jesus. Alltså jag har ju det här korta citatet på baksidan av boken. Johannes evangeliet berättar om Jesus, det eviga ordet som blir människa. Det är liksom den korta förklaringen på något vis. Och om man ska gå djupare, det vi har varit inne på, vad är det som är speciellt med Johannes? Ja, men det är just det här, man får komma nära, man får lyssna till samtalen, man får en mer liksom, på ett vis mer teologiskt liksom reflekterad berättelse. Vad ska man säga, på gott och ont för en liksom ovan läsare. För på ett vis kan det vara, eller nackdelen med det kan ju vara att så här, oj, det här är svårt, eller nu flyger det iväg, nu blir det något filosofiskt lullul som jag inte alls kan relatera till. Precis, som man säger, vad menas alls med detta? Liksom?
Jag tänker ju där att, vi kan glida över i den, det är ändå min fortsättningsfråga.
Ja.
Just, är Johannes evangeliet att det evangelium du skulle rekommendera att man börjar med som en ny läsare? För jag tänker att det finns ju som du säger, de här samtalen hamnar ju väldigt nära. Och tänker jag är intressant för någon som är helt ny för tron. Och samtidigt så har du avskedstal och du har prolog och annat som är lite av tyngre art, om man ska säga. Så hur tycker du Johannes evangeliet håller som första evangelium om man sätter i händerna på någon som inte är så kyrkvan?
Nej, men jag tycker nog både och. För som sagt, det finns också de alltså Johannes evangeliet har ett väldigt rikt bildspråk till exempel. Alltså Och det är det här, men prata om till exempel, men ljus och mörker, som på ett vis är så här väldigt djupt filosofiskt, vad innebär det? Och samtidigt så är det inte svårare än att så här, men jag vet att om jag sätter mig i ett helt mörkt rum och tänder en lampa så blir det ljust. Alltså jag förstår ändå det här, mörkret har inte övervunnit det. Alltså den bilden är både, kan vara liksom enormt djup och liksom så här filosofiskt laddad. Men det kan också vara på en väldigt liksom väldigt, väldigt vardaglig, enkel nivå. Så jag tror att där finns det saker i Johannes evangeliet som är en fördel liksom gentemot de andra. Och samtidigt skulle någon komma till mig och liksom, men jag ska läsa mitt allra liksom, jag ska läsa ett Nya Testamentet eller ett evangelium för första gången. ja, men då kanske jag slutar med att Markus evangeliet, okay. Så här, som är mer liksom det är liksom raka pang på crash course liksom i Jesus, så det är lite kortare också, mm. såna här bitar. Men sen skulle jag nog vara ganska snabbt fram med Johannes evangeliet, ja, också, ja, men just för det här liksom som vi är inne på, samtalen, bildspråket som liksom talar på ett lite annat sätt, mm. och så här, och som ja, där någonstans kanske.
En annan sak som Johannes evangeliet är ju känt för är ju jag är, mm. orden.
Mm.
Och de tror jag, ja, du har väl en lista på dem tror jag i början till,
precis,
och med.
Precis.
Det är ju någonting som man ofta när man ska sammanfatta Johannes lyfter, att han tar upp de här sju, är de väl,
mm.
jag är orden.
Mm.
Kan, här har vi dem på sidan 27. Mm. Livets bröd, världens ljus, grinden till fåren, goda herden, uppståndelsen och livet, vägen, sanningen och livet och den sanna vinstocken.
Mm.
Alltså när man tittar på dem, tycker du att de... Ibland försöker man göra sammanfattningar av bibliska böcker. Och en ganska vanlig sammanfattning som jag har dykt på när det gäller just Johannes evangeliet är att man gärna vill sammanfatta med de här sju. Mm. Det här är lite grann vad Johannes vill ta upp.
Mm.
Vad tänker du om de här orden? Är de en sammanfattning eller är de mer bara slumpmässigt valda av alla saker Jesus sa att han var? Eller vad är din inställning till dem?
Jag har nog inte tänkt på dem i termer av liksom en sammanfattning så. Nej. Egentligen. Och jag sitter och funderar nu i stunden om jag tycker att det är bra. Alltså, det som är... Alltså, och det som jag beskriver lite här också, för det här är de sju gångerna när Jesus säger att jag är, och så någonting, ja. Alltså en bestämning på det. Sen finns det också tillfällen när han säger jag är, punkt.
Det.
Så, och det som är spännande med det, om man går den lilla omvägen, är att så här, på ett vis så är det helt enkelt, ja men jag är, alltså... ett liksom bland det mest vardagliga du kan säga, det är jag eller jag är, alltså så. Och samtidigt finns hela den här bakgrunden från Gamla testamentet, mm. om Israels Gud som liksom som är jag är liksom, mm. det är liksom den här totala liksom, ja, men enorma tyngden i det där uttalandet också. Och jag tror att vi behöver ha med den bilden in lite i de här jag är uttalandena med sina bestämningar också, för det, jag ser dem ganska mycket som just kopplingar till Gamla testamentet,
ja.
Alltså, och jag tror att jag skriver rätt mycket om det också, alltså jag är livets bröd, ja, men det är mycket koppling till hur Gud gav folket manna i öknen, ja. Under ökenvandringen och så här, liksom det är en sån koppling som Jesus gör där, eller världens ljus som liksom kopplar tillbaka till liksom bilden av ljus i Gamla testamentet, eller ja, men den gode herden som har liksom, där det finns mycket av herdemotiv i Gamla testamentet, mm. av både bra och dåliga herdar, mm. liksom, och vad det innebär. Nu hoppade jag över grinden till fåren, och det, för att koppla tillbaka till en tidigare fråga, det är en sån där ställe som jag har lite svårt att förstå mig på.
Ja,
riktigt. Alltså,
ja.
Eller också i relation till att den kommer väldigt tätt in på det här. Alltså, vi har två, det är rätt intressant, vi har två av de här jag är uttalandena inom liksom fyra verser eller något sånt där. Först är han grinden in till fåren, då är man liksom inne i den bilden, och sen är han gode herden helt plötsligt liksom mitt allt det där och vad som hände där. Så, men ja, vi behöver inte fastna i det. Men
läs boken.
Precis. Och det är också en anledning till att associera som en sammanfattning. De kommer ändå relativt samlat, alltså mellan i och för sig kapitel 6 och 15. De är liksom inte helt utspridda.
Mm.
Och en annan sån där strukturgrej som det lyfter fram med tecknen som ju också brukar anses vara sju stycken, de räknas inte upp. Det är lite spännande, alltså det första tecknet kommer vin under till Kana, och sen så kommer det andra tecknet, och sen så numreras liksom inte fler tecken, och det finns ju olika sätt att se på det. En del menar att ja, men det är för att man har redigerat om och det har försvunnit någonstans. Ett annat sätt att se på det som jag har för mig att jag tar upp i boken är det här med att fortsätt räkna själv ungefär, liksom, inbjuda till att fortsätt se de tecknen som Jesus gör genom Johannes evangeliet. Och det här med kan man ju bara kommentera, det här med sjutalet är liksom någon slags syn på nej men, ja, men helhet och liksom sådana här bitar, att det är en slags liksom symbolvärde att någonting är 7 gånger och så vidare.
Man kan, så. Måste lägga upp en predikan i 3 eller 7 punkter.
Precis,
det går liksom inte att ha 5 eller 6.
Nej, exakt.
Nej. Hur tycker du att Johannes evangeliet, om man jämför med andra texter i Nya testamentet, passar sig för en, vad ska jag säga, postmoderna läsaren? för den människa som lever idag 2019?
Jämfört med andra, alltså jag... Alltså, om man tar fasta på det här med postmodernitet, alltså lite den här idén om att, ja, men, vad är det som är sant egentligen? Finns det en sanning eller finns det massa olika berättelser? Bara, det vet jag att det kom in, jag tror jag kommenterade till och med på något sätt i boken att Johannes evangeliet, liksom andra texter såklart, många texter i Nya testamentet, gör ju väldigt stora anspråk.
Ja.
Jag tror att jag landar i det någonting när jag pratar om i början på kapitel 14 med liksom jag är vägen, uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet, det var därför jag tappade bort mig. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Alltså så här, det är ju en klassisk sån där, ja, men finns det andra vägar till, liksom, finns det andra sanningar, vad är det som, och där landar jag på något vis att så här, ja, men läser vi det här rakt upp och ner, så nej, alltså det är väldigt rakt och liksom
så det är väldigt utmanande för vår samtid.
Absolut, precis. Ja. Och där tror jag att det kan bli en krock, som också en väldigt härlig krock på något vis. Alltså jag tycker att det är det finns någonting väldigt rakt i Johannes evangeliet som man får brottas med. Alltså också i det här liksom dualistiska sättet att uttrycka sig med liv och död och ljus och mörker och de här bitarna, att ja, men det är liksom inte ljus och lite halvljust och lite mer mörkt och sen mörkt, utan det är liksom antingen eller. Alltså det finns en ganska så här, ja, men antingen så är du i ljuset eller så är du i mörkret, antingen så tror du eller så tror du inte. Alltså det är en ganska sån, vilket också kan vara väldigt utmanande i mötet med erfarenheten av livet, helt enkelt. Alltså så där jag tror att både jag och andra kan få liksom så här kämpa lite med att liksom, men så jag upplever faktiskt inte livet på det sättet, borde jag göra det? Är det jag som liksom är fel ute, eller är det här ett annat sätt att beskriva det, eller vad är det som händer här egentligen? Så det tror jag är någonting som utmanar lite särskilt kanske i Johannes evangeliet.
Men då är det alltså en, om jag förstår det rätt, en positiv utmaning då för en
Jo, men det är det ju.
För läsaren idag.
Absolut, det skulle jag säga. Det skulle jag absolut säga. Och sen finns det andra bitar. Det är också en sak som jag tar upp i introduktionen. Jag valde att ha ett liksom introducerande avsnitt om judarna i Johannes evangeliet till exempel. Vilket är ju mer en så här potentiell liksom fallgrop. Eller alltså, hur ska man förstå de ställen i Johannes evangeliet som uttrycker sig liksom till synes liksom negativt eller nedlåtande, eller ibland ganska, eller krasst liksom, men absolut negativt och nedvärderande.
Judarna är
liksom
fienden
precis,
i vissa delar.
Precis. Vilket är en sån här grej som man, där jag försöker liksom sätta in det där i sitt sammanhang med bitar om att vi behöver komma ihåg att det här är liksom en slags inomjudisk debatt. Alltså det är judar som pratar med varandra. Jesus är jude och lärjungarna är judar och fariserna är judar och de andra som kommer och pratar med honom är också judar. Alltså det finns ett inomjudiskt sammanhang och sådär. Och att det ofta verkar vara liksom just det judiska ledarskapet som man vänder sig mot. Liksom, och sådana här. Alltså att det där är ett sånt tillfälle där man behöver förstå det i sitt sammanhang. Eller man kan inte bara plocka det rakt ut och liksom, rycka de där verserna. Utan man behöver liksom...
Nej, det blir väldigt märkligt att ha Jesus stå och säga här kommer judarna, och alla som står framför honom redan är judar.
Precis, alltså, exakt.
Det är verkligen så, in med det i sitt sammanhang för att förstå det.
Precis. Så det är en sån sak liksom även i historiens ljus såklart, en väldigt viktig sak tycker jag, som jag därför valde att skriva fram. Så.
Just det. Hur känns det nu när boken är klar? Nu har du den på ditt kontor, står lådor, releasen när vi spelar in det här så är releasen om 2 dagar.
Exakt.
Känns det?
Det känns väldigt roligt. Alltså det är... Det har ju verkligen varit en process. Alltså så, alltså någonting som man håller på med i flera år är ju... Det som händer med en i en process är också då att man tänker att det här blir nog aldrig klart. Eller, liksom lite, eller man tänker inte så mycket konkret på att det här kommer faktiskt bli klart. Jag kommer faktiskt hålla en bok i min hand med mitt namn på. Alltså så. Så det är en väldigt rolig sak att sitta och bläddra. Ja, alltså jag vet inte om jag kommer våga läsa den själv. Man blir lite sådär, vad har jag skrivit egentligen? Men det är en väldigt rolig, positiv känsla, absolut. Och en lättnad också, att man drar någonting i hamn liksom, som man har jobbat med länge. Och kul att se både det man själv har liksom gått in med, men också hur det har fått formas i mötet med andra som har hjälpt till, andra som har läst boken, liksom i redaktionsgruppen och folk som jag har omkring mig här på skolan som har läst, och ytterligare personer som har liksom tagit sig tid att läsa manuset eller delar av manuset, att liksom få se att det är ganska häftigt att det kan faktiskt leda fram till någonting som jag ändå får säga att jag är nöjd med. Alltså så som jag tycker blev någonting bra.
Jag brukar avsluta de här intervjuerna när vi pratar med just Bibelguides-författarna. Men jag tror att alla har fått samma fråga. Så det är väl en fråga jag kommer få återkomma till om ett antal år. För det är ju faktiskt så att vi har rekryterat nu sista författaren. Vi har inte släppt dem än. Nej. Så att ni som lyssnar på podden, ni får hålla ögonen öppna. För att snart kommer vi att släppa de två sista.
Ja.
För att nu har vi författare till hela Nya Testamentet.
Mm.
Och då kommer ju oftast den naturliga följdfrågan. Tar ni Gamla Testamentet nu då? Och då brukar jag säga att det tror jag inte att vi gör. Men jag brukar ändå ställa frågan till författarna. Om du här idag skulle bli tvungen att välja vilken guide du skulle skriva till Gamla Testamentet, vilken bok skulle du vilja skriva om då?
Jag skulle nog... En spännande fråga. Alltså, en lite oväntad, och man kan också vara taktisk här. Vad skulle ingen annan välja, så får jag skriva den.
Just det.
en bok som jag faktiskt tycker om ganska mycket, som jag har varit lite involverad i någon kurs, alltså, det är Femte Mosebok faktiskt.
Den tror inte jag har fått förut.
Ja, den, som sagt, det är taktik här nu. Nej, det är inte bara. Men den är faktiskt väldigt spännande på många sätt, därför att den dels så är det någon slags, det är ju ett tips om man inte orkar läsa alla de andra, att man får en ganska snabb liksom genomgång av vad det som har hänt hittills där i början av Femte Mosebok, men också att det finns mer än vad man tror där som plockas upp i Nya Testamentet, alltså så det är liksom väldigt återkommande, när Jesus blir prövad av djävulen till exempel, men då citerar han Femte Mosebok 3 gånger som svar. Eller det, liksom, det finns mycket sån här, det visar att den var väldigt viktig i hur man tänkte inom judendomen vid den här tiden och det som leder fram till kristendomen så småningom. Så jag vet inte om jag skulle välja det, om jag skulle få fundera lite längre, men det var någonting som slog mig i alla fall, att det är en sån bok som jag liksom fram till för några år sedan tänkt så här, varför finns den där? Eller var liksom, jag hade ingen liksom så här idé om den knappt alls, men efter att ha fått jobbat med den i någon kurs så bara säga, det här är ju faktiskt väldigt spännande på många sätt. Så. Ja. Men ja.
Intressant.
Mm.
Men då så återstår det bara att säga tack. Framförallt tack för att du har tagit dig tid att skriva boken. för det är ju verkligen någonting som vi är helt övertygade om kommer välsigna många. Vi har ju sett hur de tidigare böckerna har gjort det, och vi har ju med glädje läst och glatt oss i det du har skrivit. Så att det är en stor tack, men också då tack för att du tog dig tiden ur din dag här att sitta ner med mig en stund för er lyssnares skull. Boken finns som sagt från och med 18 maj vi släpper den. Och den finns att beställa på bibelidag.org till exempel. Så hoppas vi att flera av er som lyssnar tar chansen att läsa den eller tidigare böcker i serien. Och lycka till på releasen nu.
Tack så väldigt mycket och tack för det här samtalet. Det var spännande att få sitta ner lite.
Roligt. Så tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då!